Idag handlar temat om prövning och kamp. Och det är den kortaste predikotexten på hela kyrkoåret. Ifrån Markus 1. Anden drev Jesus ut i öknen. Och han var i öknen 40 dagar och sattes på prov av Satan. Han levde bland de vilda djuren och änglarna betjänade honom. Han var i öknen i 40 dagar och sattes på prov av Satan. Vi är ju också inne i 40 dagar, det som är fastetiden. Och jag tänkte att idag så finns det tre arenor för kamp och prövning som jag ska tala om. Den första är öknen. Det andra är Vasaloppsspåret. Och det tredje är den kamp du har med dig där du nu finns. Här i kyrkan eller hemma. Det handlar om olika slags kamp och prövningar. Och då tänker vi kanske naturligt på det vi ber om när vi ber Herrens bön, och det är att slippa prövningar eller frestelser. I den gamla översättningen hette det: utsätt oss inte för frestelse. Och nu så talas det om prövning. Och så hörde jag häromdagen, eller läste i tidningen, att man nu talar om kanske en ny översättning av Herrens bön. För det, folk brukar ha synpunkter på om de tycker att det ska stå frestelser eller prövning. Och så undrar man, är det verkligen så att Gud prövar? Är det Gud som prövar? Är det Gud som frestar? Och då så hade man föreslagit som ett nytt tänkbart alternativ: överge oss inte i vår prövning. Ni kan ju fundera på det. Om man slår på ordet prövning i en konkordans eller på sin dator, så upptäcker man snart att det är ganska vanligt att Gud prövar. Gud prövar sitt folk Israel. Gud prövar våra hjärtan. Och han låter Jesus prövas av Satan i öknen. Om man däremot slår på frestelser, så kommer man till Jakobsbrevet och där läser man så här: ingen som blir prövad ska säga att det är Gud som frestar honom. Gud frestar, kan inte frestas av det onda, och själv frestar han ingen. Blir någon frestad är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snäris. Man kan alltså säga, om man tolkar Jakob och lyssnar till de orden, att vi får skylla oss själva om vi faller för frestelser och utsätts för frestelser. För det är vårt eget begär, det är varken Gud eller djävulen. Det är vårt eget begär som försätter oss i knepiga situationer. Vi kan önska saker som sätter upp målsättningar i våra liv som är omöjliga eller för svåra. Och då får vi skylla oss själva. Jag vill anknyta till min förra predikan som några av er hörde när jag talade om löften, och ger en liten glimt ur mitt eget liv om det där med löften och frestelser. Jag var väl inte mer än 12-13 år. Min mamma hade sagt att hon så gärna ville ha en sån här kökspall. På lite högre pall i köket då. Och jag gick då i träslöjden. Och så hade vi just fått börja svarva. Och jag hade ju varit på väg att svarva då. Så jag sa, men jag ska ordna en kökspall åt dig. Jag lovar det. Hon kanske sa, det behöver du väl inte lova, men det vore ju trevligt förstås. Så jag satte igång och svarvade ett ben med lärarens hjälp. Och sen insåg jag att det måste ju till tre ben till. det här tar en stund. Även om svarven funkar så är det en prövning. Och så kom jag på, drabbades av en frestelse, att det här är ju nästan ett färdigt bollträ. Och då behöver jag ju inte göra fler. Jag har ju redan ett bollträ. Och att jag kommer ihåg det här, det beror på att faktiskt så gick jag till, på den tiden hade man ingen mobiltelefon med sig, utan jag gick till rektorsexpeditionen och bad att få ringa hem för att fråga om det var okej om jag gjorde ett bollträ istället för en kökspall. Och min kloka mamma sa väl antagligen, men gör du ett bollträ, det blir nog bra. Och sen när hon hade lagt på så sa hon väl antagligen för sig själv, inte trodde väl jag att det där skulle bli någon pall inte. Men han var ju så envis att han skulle lova mer än vad han kunde hålla. Alltså det gäller att sätta målsättningar för sitt liv som är någorlunda realistiska. För att man inte ska hamna på skam. Och nu säger Jakob att vi frestas av våra egna målsättningar. Vi kan försätta oss i problem. Inte Gud som har bett mig att göra en kökspall. Det var jag som ville. I Syraks bok läser vi till exempel: mitt barn, ger dig inte in på för många företag. Med vidlyftiga affärer undgår du inte felsteg. Hur mycket du än jagar når du aldrig målet. Och du kommer inte undan när du måste fly. Och Jesus sa, om någon vill bygga ett torn, sätter han sig då inte ner och räknar ut vad det kostar för att se om man har råd med bygget. Annars kan det hända att de som ser att han har lagt grunden men inte kan bygga färdigt börjar göra narr av honom och säger, den där, han satte igång ett bygge men han kunde inte få det färdigt. Och så kom han på skam. Och då är jag inne på den andra arenan för prövningar. Att åka Vasaloppet. Är det en prövning som Gud har kallat oss till? Eller frestas man av sitt eget begär att klara Vasaloppet? Och om det blir jobbigt, för det blir det ju, jag har redan sett det, då får man ju skylla sig själv. Eller hur? Jag har aldrig frestats att åka Vasaloppet, men jag har varit i Mora och sett det. Och så såg jag ett program en gång om Vasaloppet, ett speciellt program. Och det handlade om de som fick åka buss till målet. Ifrån Evertsberg eller Oxberg eller Eldris. För de ställena är det nämligen så att med en viss klockslag så drar man ett rep över spår. Reptiden måste hållas, annars får man inte fortsätta. Då bedömer de alltså att har du inte hunnit hit förrän nu, då kommer du inte att hinna fram före natten. Så du får inte fortsätta mot målet. Du kommer aldrig i fäderspår för framtidssegrar. Nej, så är det faktiskt inte. De säger så här, budskapet är det här. Nu får du inte fortsätta längre på egen hand. Du ska få åka buss till målet. Men du kommer fram. Det intressanta med det där programmet på TV, det var att ingen ville förekomma på bild i den där bussen. De var inte intresserade av nåd. De ville ha en välförtjänt seger. Och det är klart att startar man i Vasaloppet så är det väl inte för att få åka buss sista biten. Avsikten är att få gå i mål med flaggan i topp och i bästa fall segerkransen om halsen. Och jag tänker att det här går att tillämpa på det andliga livet. Vilken målsättning har vi som troende, som kristna? Siktar vi på nåd? Eller siktar vi på segerkransen? Och om man då följer Paulus som vi har gjort här i kyrkan och vi har läst apostlagärningarna och dessutom läser hans brev, så är det ju många saker i hans beskrivning som liknar ett Vasalopp. Han skriver så här: jag löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till. I andra Korintsebrevet så säger han: jag har arbetat mer än de flesta, suttit i fängelse mer än de flesta, fått prygel i övermått och ofta riskerat livet. Jag har arbetat och slitit och vakat. Jag har svultit och törstat och ofta fastat. Jag har frusit och varit utan kläder. Och i Thessalonikerbrevet skriver han: ni minns ju bröder hur vi slet och släpade. Dag och natt arbetade vi för att inte behöva ligga någon till last när vi förkunnade. Och när Paulus talar inför kung Agrippa så säger han: jag skulle önska att du var som jag. I andra Timoteusbrevet säger han: jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans som Herren ska ge mig den dagen. Ni vet och minns att Paulus var ju farisee. Och vi kanske tänker på en annan farisee som inte ligger så långt bort nu när man hör vad Paulus säger här, vad han minsann har gjort. Det är den farisén som går upp i templet och så säger han: jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor. Tjuvar och bedragare och horkarar eller som tulldrivaren där. Jag fastar 2 gånger i veckan och jag lämnar 1/10 av allt jag köper. Alltså det är inte så långt till att vi tänker på profana bekännelser som man kanske kan höra i dessa fastetider. Jag borstar aldrig tänderna under rinnande vatten. Och tänk som folk är, de köper nya kläder. Det gör ju aldrig jag. Och jag har slutat flyga. Och jag tar på mig en tröja även om den är lite fläck på den istället för att köpa en ny. Och jag lagar och jag följer alla de där tipsen som Ekumeniakyrkan ger i sin fastekalender. Så det är så. Och det gör ju minsann inte alla. Det låter som att det finns en fariselinje som inte ligger så långt bort. Det är som att när Paulus väl har sagt det där så drabbas han utav en second thought. Han kommer ihåg att det är bara nåd att han får vara med överhuvudtaget. Hans nit var ju att förstöra och fördriva den kristna kyrkan. Och han blev frälst av bara nåd. Frågan är när vi kommer till tron och till kyrkan om vi helst vill slippa nåd. För får man nåd så visar man ju sig i sin nöd. I sin otillräcklighet. Och så kanske Paulus kommer att tänka på han tullindrivaren som stod längst ner i templet när farisén stod där och skröt. Och vad sa han då? Han sa bara: Gud förbarmade över mig syndare. Och Jesus sa: han gick hem rättfärdigare än den första. Det är som om han kommer på att det kanske finns något annat att säga. Och så säger han: om jag nu ska skryta så ska jag skryta med min svaghet så att Kristi kraft kan omge mig. Det verkar alltså finnas 2 spår i Nya testamentet. Två spår i kristen tro, ungefär som det finns några olika spår i Vasaloppet. Det ena är kravspåret. Efterföljelsespåret. Där kyrkan är som ett träningsläger för elitsoldater. Jag tänkte att det kanske ligger en kilometer åt det där hållet. Träningslägret för elitsoldater. Ni vet att klarar de inte grekisk tentan så blir de inte pastorer. Så är det. Eller är det en sjukavdelning och ett härberge? Dit man får komma i ganska risigt skick. Och så får man åka buss till målet. För man orkar inte själv. Jag tänkte på hur det är här i kyrkan. Att på något vis har den här kyrkan valt väg. Vi kunde ju ha haft en stiliserad bild av en kranskulla längst fram i kyrkan som väntar med en segerkrans som bara den får som är starkast och snabbast. Men det har vi inte. Vi har en herde som tar hand om den som har gått vilse och fastnat i snårskogen. Det finns två spår. Det ena, det hette, några av er känner igen det, lärjunge antingen eller. Ska det vara så ska det vara på riktigt, annars får det vara. Och så finns det ett annat som säger, kom till mig, ni som är trötta och tyngda av bördor, så ska jag ge ro. Ta på er mitt ok och lär av mig. Och kanske den som har lyckats få ihop de där två spåren bäst av alla, det är han som har skrivit psalmen 217. Den som jag hörde nyligen, det är den mest överlägset mest älskade i en enkät med Svenska kyrkans präster. Gud, för dig är allting klart. Den slutar med orden, vad du vill är helighet, men du är barmhärtighet. Det är två sanningar. Och jag har under mitt liv levt med båda. När jag döptes då sjöng man sången, har du mod att följa Jesus vad det än må kosta dig? Och jag har varit med och sjungit, jag har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå. Jag har läst orden som Jesus säger. Om någon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina syskon och därtill sitt eget liv, så kan han inte vara min egen lärjunge. Eller kan inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer efter mig kan inte vara min lärjunge. Och jag har varit med att krypa till korset och sagt, Gud förbarma dig över mig. Lyft mig, bär mig. Jag blir så innerligt tacksam om jag kan få åka buss. Kanske tänkte Paulus när han kom liksom på second thoughts på sin kollega Petrus. Han hade ju lovat. Aldrig någonsin ska jag överge dig. Aldrig tillbaka går. Jag har beslutat att följa dig. Och några timmar senare hade han förnekat tre gånger. Han tog inte livet av sig. Han mötte Jesus med frågan som han fick, älskar du mig? Det är nådens spår. Det som vi också behöver betona. Och hur vi ska få ihop det där. Överge oss inte i vår prövning och vår skam. Ja, ni vet vad jag menar om jag säger steg i sanden. Den där berättelsen om han som drömde att han gick med Jesus och så plötsligt var det bara två fötter i sanden. Och så klagar han och säger, varför övergav du mig när jag hade det som värst? Och då fick han svaret, vet du, det var jag som bar dig då. Stolthet och ödmjukhet. Om det inte får bli på riktigt så får det vara alldeles. Ni har mött det där. Det är en prövning att anpassa sig till det som är rimligt. Om jag inte får bli kyrkoledare vill jag inte vara någonting i kyrkan. Om jag inte får bli pastor vill jag inte sitta i bänken heller. Om jag inte kommer in på läkarutbildning så inte tänker jag bli sjukvårdsbiträd i alla fall. Jag tar en personlig berättelse till. När jag gick på gymnasiet så tog jag lektioner i piano. Jag älskar musik, särskilt pianomusik. Det fanns väl vissa förutsättningar att det kunde bli något. Men en dag så tog allt ett plötsligt slut. Det var nämligen en till som tog lektioner i piano. För samma lärare. Och när jag kom lite tidigt så hörde jag ju hur det lät. Och då tänkte jag, nej, det får vara. Det var Lars Roos. Han blev konsertpianist. Jag la ner. Får jag inte bli konsertpianist så får det vara. Det tog några år till jag kom till Betelseminariet och man blev tvungen att lära sig psalmer och så kom jag igång igen. Det fanns lite kvar av rester och förmåga. Men ödmjukheten gjorde att när Lars Roos spelade på skolans morgonsamlingar på estraden så fick jag sitta i bänken. Jag kunde ju ha vägrat att säga jag vill inte vara här om inte jag får spela. Men jag upptäckte att man kan missa karriären som konsertpianist. Men man behöver inte gå miste om musiken. Den fick jag. Men det var någon annan som svarade för den. Så stoltheten kan bli vår frestelse. Om någon frestas så är det av sitt eget begär. Han lockas och drages. Man behöver inte missa nåden för att man missar tjänsten. Jag har ju genom åren varit med några som inte fick bli pastorer eftersom jag ägnat mig åt utbildning. Några som inte klarade tentan eller slutuppsatsen och som drog slutsatsen att då får det vara helt och hållet. Som om man inte fick bli pastor vill man inte ens vara kristen. Det fanns ingen nåd. Det fanns bara en lagerkrans som skulle avgöra. Det är som att man missar det här att be om, som det står i en sång, hjälp mig sista steget, du som allt förmår. Herre, jag vill bida stilla vid din port. Hjälp mig sista steget, jag klarar inte det här. Eller som tolvstegsfolket säger, insåg att jag hade tappat kontrollen och behöver en kraft som är större än min egen för att ta mig i mål. Ni kommer ihåg de som kom i elfte timmen och fick lika mycket betalt som de som var där hela dagen. Ni kommer ihåg han som hängde på korset och knappast hade gjort någon särskild religiös mognadskarriär. Han bara bad, Herre, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Och Jesus sa, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Det är det som vi kallar för nådespåret i kristen tro. Och sen finns ju förstås förväntningarna av att förvalta det vi har. Och vi behöver liksom träna oss på att ta emot både utmaningen och nåden för att få ihop livet. Vad du vill är helighet, men du är barmhärtighet. Så när du om en liten stund kommer till nattvardsbordet så kasta en blick upp på väggen där och se att det är ingen kranskulla som står där. Det är Jesus, den gode herden, som hjälper dig sista steget. Nu och den dag du ska ta det sista steget genom porten för framtidssegrar.